Vi ska läsa tillsammans från Johannes 16, 23 till 33. Och vi står upp tillsammans och lyssnar på Guds ord. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låta er veta allt om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sade, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Amen. Varsågoda, sitt. Jag vet inte om ni har tittat på Masked Singer. Har ni gjort det? Ja. Jättetråkigt, sa någon. Roligt, ja. Men det är ju alltså ett program i alla fall där svenska kändisar sjunger på en scen. Utklädda till olika figurer, och så är det ju en panel med andra kändisar där då som ska gissa vilka som gömmer sig bakom de här maskerna. Och när ropen ekar av med masken så är sanningens minut nära. Nu ska man ju då äntligen få reda på vem det är som gömmer sig inuti den där dräkten. Gissningarna har varit många under programmets gång och man har hört rösten och man har fått ledtrådar. Men inte förrän masken liksom är helt av så blir det ju uppenbart då vem som gömmer sig där inuti den här masken, dräkten. Och som faktiskt har varit där hela tiden. En sanning som varit dold, men som nu är solklar och helt synlig. Jag tycker att det gäller ibland att hänga med i svängarna när man följer med i kyrkoårets texter och teman. Hjälparen kommer i dagens tema och, tycker jag, en ganska lite rörig text från Jesu avskedstal. Innan han ska dö. Det är det här som presenteras för oss idag. Och om vi tittar liksom på var vi befinner oss linjärt så befinner vi oss i mellanrummet. Efter Kristi himmelfärd som ju var i torsdags, men före pingst när anden kommer på ett nytt sätt. När anden kom på ett nytt sätt, alltså kyrkans födelsedag. Så någonstans liksom där i mellanrummet. Och det är faktiskt ordet mellanrum som dyker upp i min tanke när jag läser texten. För där i mellanrummet befinner sig lärjungarna. Mellan det liv som de nu lever med Jesus och den period Jesus talar om och som han benämner som den dagen. Alltså den dagen som en period som de snart kommer få uppleva där i Jerusalem på pingstdagen. När Jesu andliga närvaro kommer och sveper in som en storm och uppfyller var och en av lärjungarna som är på plats där i Jerusalem. Där den dolda sanningen nu blir fullt synlig i solen. En period som ju pågår än idag. Och det vi ibland inom kyrkan benämner som andens tidsålder. Alltså när kyrkan med sitt liv ska berätta för världen vad som har hänt och vad som väntar. Vi som kristna kan nog kanske känna igen oss i det där att vi lever på ett sätt fortfarande det där mellanrummet. Mellan det som har varit och det som ska komma. Mycket har blivit uppfyllt, men mycket finns kvar innan vi ska få se det rike som Gud kommer med genom Jesus Kristus. Med fred och frid och upprättelse för hela universum. Men i det här mellanrummet där vi befinner oss i väntan så är det ju faktiskt en mask som redan är av. En mask har liksom redan, jag vet inte om ordet finns, demaskiserats. Alltså har blivit avslöjad. Och det är anden. Eller borde i alla fall vara fullt demaskerad. Fullt synlig och tillgänglig mitt ibland oss. På samma sätt som den där pingstdagen. Men ibland funderar jag över om jag själv, om kyrkan har glömt av att den där masken är av. Där vi som lärjungarna tror att vi har förstått fast vi inte gör det. Där vi lever som om att anden ännu inte har kommit. Och där vi inte förstår eller förmår ta emot den närhet, den intimitet som Jesus levde i med Gud och som finns fullt ut för oss. Kanske är vi fullt upptagna med att klara oss själva i vår egen kraft och bygga världen på vårt eget självförverkligande. Eller kanske vi inte förstår att vi sitter fast i bilder av vem anden är och vad anden gör. Precis som lärjungarna satt fast i sina bilder om vad Gudsriket stod för. Här ser jag liksom två bilddiken framför mig som man lätt kan hamna i. I det ena diket har vi bilden av att anden främst visar sig på de här spektakulära och oförklarliga sätten. Och därför inte ser att anden är med i det lilla och i det vardagliga livet. Och i det andra diket där vi tror att anden bara visar sig genom det vardagliga och mänskliga. Och där vi avvisar liksom allt det som ser lite övernaturligt ut. Jag kan nog hamna i båda de här dikerna. Och försöker liksom att navigera mig fram med att försöka urskilja var ljuset faller på. Om det är på Jesus så är det alltid anden som är närvarande. Och om det finns en dörr öppen till frihet och frisk luft så är det också anden. En annan sak att plocka fram, det är ju något som blir väldigt, väldigt tydligt på pingstdagen. Och det är att anden ges till var och en. Inte till varannan. Visserligen så säger vi att liksom andens tidsålder liksom är knuten till kyrkans liv. Men anden är också personlig. Till var och en. Man kan uppenbarligen inte ha en del av anden. Anden bor i den som vill gå med Jesus. Och anden är inte en främmande kraft som tar sin plats i dig utan faktiskt den som ger dig din identitet. Som tar dig hem till dig själv. Jag vet inte hur du funkar. Men jag kan faktiskt ibland verkligen tveka på att anden bor i mig. Jag sneglar åt andra håll och andra sammanhang och tänker, den där personen är ändå lite mer andlig än jag. Eller det där sammanhanget verkar lite mer andligt än det sammanhang jag befinner mig i. Som om att det liksom sitter en termometer på anden. Och som att min identitet liksom går av och på. Ande, ande inte, ande, ande inte. Och jag vet att mitt liv och min bild av anden delvis är kantad av min uppväxt. Där det fanns en ganska osynlig och lite subtil rangordning på andlighet. Och där vissa förutbestämda uttryck såg som bekräftande av andens närvaro. Ofta då i samband med känsloyttringar. Och det här gav mig faktiskt ganska dåligt andligt självförtroende. Som jag fortfarande märker av. Och som jag ganska ofta möter i själavårdssamtal med andra människor. Det här är en ganska vanlig replik jag får av människor. Ja, men jag är inte så andlig av mig. Synd, tänker jag. Jag ser ju att anden bor i dig. I Petrus andra brev finns det ett uttryck som låter så här. När anden tar sin plats i oss blir vi delaktiga av gudomlig natur. Alltså när man läser det så låter det ju nästan lite nyandligt, lite flummigt och nästan lite magiskt, näst intill högfärdigt. Men vad det delvis betyder, det är att anden liksom fulländar oss och hjälper oss att vara den avbild som vi är skapade till. Gud är urbilden och originalet och vi är avbilden. Och djupast sett, om man skalar av allting, så är faktiskt människan bara genom att hon finns en avbild av Gud. Liksom avbilden av Gud kan ingen ta ifrån henne. Men grejen är ju den att synden har fördunklat bilden, gjort den lite sotig och suddig och innebär i förlängningen att vi inte per automatik vittnar om Gud. Men när anden tar sin plats i oss och när vi ger anden det utrymme anden ska ha, så kan saker förändras så att vi kan vittna om Gud. Och vad är att vittna? Har ni funderat det över det någon gång? Vittna som att ge ett återsken av Jesu liv. Innan Jesus försvann ur sikte, liksom ur lärjungarnas fysiska horisont, så säger Jesus så här: när den helige ande kommer över er skall ni få kraft att bli mina vittnen. Det är lite provocerande, för det verkar som att Jesus säger att utan anden verkar det faktiskt som om att det är omöjligt att vara ett vittne. Eftersom anden förvandlar vårt sinne så att vi blir mer lika Jesus, får del av Jesus sinnelag och Jesu karaktär. Därmed inte sagt att Gud inte kan verka genom vem han vill och när. Och därmed inte sagt att alla som benämner sig som kristna faktiskt vittnar om Jesus. Någon har sagt så här: att vittna, det handlar inte om vad vi säger, utan vad som får oss att tala. Den kan man fundera lite över. Att vittna handlar inte om vad vi säger, utan vad som får oss att tala. Så det här liksom gudomligblivandet, det är både en gåva och det är en kallelse, en rörelse, en process. Och om vi tittar på Petrus, en av de kanske mest färgstarka lärjungarna, så kan vi få en liten glimt av vad det här gudomligblivandet innebär och hur anden kan forma en människa. Petrus hade ju ett oerhört stort inflytande i den första kyrkan, och om vi liksom läser berättelsen om honom så kan vi nästan se att han i början var lite av en översittare. Men han kom att bli en ledare efter den här pingstdagen när anden kom i honom. Ett ledarskap som verkar vara långt ifrån maktmissbruk och egoboost. Beredd att omfamna lidande. Han var prestigelös och alltid redo att förmedla visdom utifrån sina livserfarenheter. Vi ser nu, om vi läser om Petrus, en ödmjukhet. En ödmjukhet som ändå inte saknade kraft, styrka eller uppfinningsförmåga. Även om jag ganska så urskilningslös kan identifiera mig med männen i Bibeln, så kan jag liksom ibland sakna kvinnornas berättelse, deras lärjungaliv. Jag kan sakna att inte få mer plats i Bibeln. Vissa av dem har inte ens repliker och vi kan inte följa dem på samma sätt som männen. Men jag nämner dem vid namn. Maria, hon från Magdala. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna, Priscilla, Junia, men de finns där. Kvinnorna som tog emot anden och som levde anden ut i sitt liv och i sin vardag. Och det bästa är att jag har ju nu levande kvinnor mitt ibland mig, omkring mig, som med sina liv och sina ord visar på det här gudomliga blivandet. Och det märks när man är i närheten utav sådana kvinnor och sådana män. Det blir lätt att andas. Det finns en frihet man inte kan ta sig. Det finns en kärlek, det finns en ödmjukhet, men som inte för den sakens skull saknar skärpa. Och så försöker jag se det där hos mig själv också, det där gudomligt blivandet. Du kanske också skulle ta en liten titt på dig själv. Kanske får du se någonting helt fantastiskt. Eller så kanske du får syn på någonting som inte känns lika fantastiskt. Men att ta en blick på sig själv ibland, det tror jag är av godo. Mellanrummet. Vi får vänta där, precis som lärjungarna, på det stora avslöjandet. När allt det som idag är en gåtfull spegelbild blir uppenbar. Men vi behöver ju påminna varandra om att masken redan är av. Vi behöver inte ropa av med masken. Anden är hos oss, i oss, i var och en av oss som tar emot Jesus Kristus. Däremot behöver vi demaskera och avslöja förklädd andlighet och förminskad andlighet, både hos oss själva och i det som är runt omkring oss. Och så behöver vi förstå att anden djupast ger oss vår identitet. Och vi behöver bli uppmärksamma på hur anden rör oss, talar till oss, leder oss vidare, leder kyrkan vidare. För liksom det är ju det som är själva poängen. Anden bor i oss, i var och en av oss. Men tillsammans blir vi kyrkan. Det är därför det heter kyrkans, eller andens tidsålder, där kyrkan med sitt liv ska vittna om vad som väntar. Anden som bekräftar i de små vardagsnära sakerna, men som också liksom kommer att röra runt i vårt intellekt och åstadkommer saker vi inte kan räkna ut själva. Anden ges för att vi ska bli lika Jesus. För att vi ska bli den avbild vi är tänkta att vara. För att världen ska få syn på honom. Kanske du sitter här idag som inte riktigt förstått vad jag har pratat om. Med anden och tidsålder och gudomlig blivandet och allt vad det är. Du kanske har haft svårt att hänga med. Kanske har du en längtan som inte funnit ro. Och du kanske befinner dig i ett mellanrum där du inte vet hur du ska navigera dig. Till dig vill jag säga att masken är av. Den Gud som har skapat dig kan du få lära känna genom Jesus. Och anden ska visa dig vägen till honom. Amen.